Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. China After Mao, The Rise of a Superpower är en sakprosabok av historikern Frank de Schutter, som följer Folkrepubliken Kinas utveckling från Mao Zedongs död 1976 fram till Xi Jinpings maktövertagande 2012. Boken hör hemma i modern historia, politisk ekonomi och geopolitik. De Schutters huvudsyfte är att ifrågasätta den välkända berättelsen om Kinas uppgång som resultatet av en genomtänkt stegvis övergång från maoism till marknadsekonomi. Med material från kommunistpartiets arkiv skriver han istället en utveckling präglad av interna konflikter, improvisation, återkommande kriser och kompromisser som gjordes för att säkra partiets makt. Han undersöker hur ekonomisk tillväxt, handel och utländska investeringar kunde samexistera med politisk repression och ett allt starkare säkerhetssystem. Perspektivet är tydligt kritiskt mot Kinas kommunistiska parti och mot västerländska förhoppningar om att ekonomisk öppning automatiskt skulle leda till demokratisering. Resultatet är en bred dokumentbaserad tolkning av hur Kina blev en global stormakt utan att överge enpartistyret. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, uppgången skildras som en följd av kriser och improvisation, inte som en obruten masterplan. En central poäng är att Kinas väg efter Mao inte bör förstås som genomförandet av en färdig nationell plan. När Mao dog var landet fattigt, institutionellt försvagat och märkt av kulturrevolutionens följder. De nya ledarna behövde hantera brist på kapital, låg produktivitet och ett administrativt system som ofta motverkade egna mål. De Schutter använde detta för att utmana bilden av att Deng Xiaoping och hans efterträdare från början hade en klar ritning för den ekonomiska omvandlingen. Reformstegen framstår i hans skildring ofta som försök att lösa akuta problem, där lokala initiativ ibland accepterades i efterhand när de redan fungerade i praktiken. Detta innebär inte att statens roll saknade betydelse. Tvärtom betonar boken att ledningen satte ramarna och försvarade sitt politiska monopol. Men den gör skillnad mellan att styra ett system och att fullt ut kontrollera dess faktiska resultat. Den distinktionen är viktig för läsare som vill förstå Kinas utveckling utan att romantisera vare sig marknaden eller staten. Kinas expansion blev möjlig genom reformer, internationell handel och arbetskraftens omflyttning, men också genom gynnsamma globala förhållanden och beslut som inte alltid var förutsedda. Bokens mer allmänna lärdom är att auktoritära regimer kan vara pragmatiska utan att vara strategiskt allvetande. De kan tolerera förändring när den stärker systemets överlevnad och bromsa den när den hotar partiets kontroll. För det andra, marknadsreformerna förändrade ekonomin. Men partiets maktmonopol bestod. De Schutter avvisar tanken att reformperioden i första hand var en resa från kommunism till liberal kapitalism. Han visar istället hur marknadsinslag infördes inom ett system där kommunistpartiet behöll avgörande kontroll över mark, banker, stora statliga företag och de politiska spelreglerna. Privat företagsamhet och utländska investeringar fick växa, särskilt i exportinriktade delar av ekonomin, men de utvecklades aldrig helt oberoende av staten och partiet. Denna kombination hjälper till att förklara både Kinas snabba tillväxt och dess särskilda sårbarheter. Staten kunde mobilisera krediter, bygga infrastruktur och prioritera vissa sektorer, men kunde också skapa felinvesteringar, skulder och beroenden av politiska kontakter. Boken uppmärksammar hur ekonomiska reformer ofta måste förenas med ideologiska formuleringar som bekräftade socialismens och partiets överhöghet. Ett talande exempel är diskussionen kring Alvin Tofflers idéer om en informationsdriven ekonomi. Förslag om teknologiskt språng framåt kunde locka ledningen, men behövde samtidigt anpassas till socialistisk terminologi och politiska gränser för svenska läsare. Vana vid att skilja relativt tydligt mellan statlig förvaltning och näringsliv, kan boken göra den kinesiska sammanflätningen mellan parti, stat och ekonomi lättare att förstå. De Schutters analys pekar på att marknaderna i Kina främst fungerade som verktyg för nationell styrka och regimens stabilitet, inte som en väg mot ett öppet politiskt system. För det tredje, Tiananmen och senare kriser visar var gränsen gick för reformernas politiska öppning. Boken framhåller att den mest avgörande gränsen för reformperioden gällde politisk makt, inte enbart ekonomisk politik. Efter Maos död fanns perioder av försiktig liberalisering, debatt och institutionella förändringar. Men när krav på självständig organisering, offentlig kritik eller demokratiskt inflytande växte, visade partiet att dess maktmonopol inte var förhandlingsbart. Nedslaget mot protesterna 1989 blir därför centralt i De Schutters tolkning. Det var inte ett tillfälligt avbrott i en annars stadig demokratisk utveckling, utan ett tydligt uttryck för en djupare kontinuitet. Ekonomisk modernisering kunde fortsätta, men politisk pluralism skulle inte tillåtas. Detta perspektiv påverkar också hur boken läser senare kriser, bland annat den globala finanskrisen 2008. Staten svarade genom att mobilisera resurser och krediter i stor skala, vilket visade regimens handlingskraft men också förstärkte strukturella problem kring skuldsättning och statlig styrning. De Schötter kopplar sådana beslut till partiets behov av stabilitet. Tillväxt var inte bara ett ekonomiskt mål, utan en källa till legitimitet och ett skydd mot social oro. Analysen erbjuder därmed en korrigering av föreställningen att ökad handel med omvärlden nödvändigtvis mjukar upp ett auktoritärt system. I Kinas fall, menar boken, bidrog ekonomiska framsteg ofta till att ge staten större resurser för kontroll. Det är en fråga med direkt betydelse för bedömningar av Kinas framtida politiska utveckling och internationella agerande. För det fjärde, arkivmaterialet flyttar fokus från officiella framgångsberättelser till styrningens motsägelser. Det som särskilt skiljer Kina efter Mao från många översikter är De Schötters bruk av tidigare svåråtkomliga dokument från partiets och statens arkiv. Materialet används för att belysa hur beslut fattades bakom offentliga slagord och hur ledare hanterade problem som sällan syns i den officiella berättelsen. Därmed förskjuts fokus från stora tillväxttal till konflikter om bankväsende, industri, handel, lokalt genomförande och politisk disciplin. Boken framställer inte Kina som ett helt enhetligt maskineri. Tvärtom visar den hur centrala direktiv kunde ändras, försvagas eller kringgås när de mötte lokala intressen och praktiska begränsningar. Denna metod gör argumentet om oordning mer konkret. Om reformerna hade varit en enkel konsekvens av en sammanhängande plan skulle man vänta sig en större överensstämmelse mellan central ambition och faktisk politik. De Schötter visar istället återkommande spänningar mellan mål, resurser och resultat. Samtidigt finns en begränsning som läsaren bör hålla i minnet. Arkivdokument ger viktig inblick i staten, men de speglar framför allt perspektivet hos de som skrev och bevarade dem. De säger mindre direkt om vardagslivet, privata företagares egna strategier och den stora variationen mellan Kinas regioner. Bokens styrka ligger alltså i dess inifrån perspektiv på makten, medan dess tyngdpunkt också kan göra andra samhällsaktörer mindre synliga. En kritisk läsning tjänar på att kombinera den med forskning om privat sektor, arbetsmigration och lokala samhällen. Slutligen, Xi Jinping framstår som en fortsättning på partistatens logik snarare än ett ensamt historiskt undantag. I offentlig debatt beskrivs Xi Jinping ofta som ledaren som avbröt en tidigare mer öppen och reformvänlig kinesisk riktning. De Schötter erbjuder en annan tolkning. Han betonar kontinuiteten i kommunistpartiets grundläggande mål, särskilt strävan att behålla ensamrätten till politisk makt och kontroll över strategiska delar av ekonomin. Ur detta perspektiv är den hårdare kontrollen under Xi inte en återgång till Mao i enkel mening. Den bygger snarare vidare på institutioner, övervakning och styrprinciper som etablerats och utvecklats under tidigare reformledare. Boken kopplar denna kontinuitet till Kinas internationella roll. Partiets mål var enligt De Schötter aldrig att gradvis smälta in i en västligt dominerad demokratisk världsordning. Ekonomiskt samarbete med väst kunde vara användbart, men det innebar inte att den politiska modellen skulle förändras i samma riktning. Detta är särskilt relevant för svenska läsare som försöker tolka relationer mellan handel, säkerhet och mänskliga rättigheter i kontakten med Kina. De Schötters slutsats är inte att Kinas politik varit helt oföränderlig, utan att förändringarna måste läsas inom ramen för regimens överlevnadsintresse. Den växande säkerhetsapparaten och den avancerade övervakningen blir då inte enbart uttryck för en enskild ledares personlighet. De blir verktyg i ett system som lärt sig att ekonomisk dynamik kan tolereras, medan oberoende politisk makt måste begränsas. Denna långsiktiga ram är bokens viktigaste bidrag till diskussionen om Xi-eran, sammanfattningsvis. Kina efter Mao passar särskilt väl för läsare som vill gå bortom den förenklade berättelsen om att Kina blev rikt därför att landet valde marknadsekonomi och öppnade sig mot världen. Studenter inom historia, internationella relationer och nationalekonomi får här ett skarpt, sammanhängande perspektiv på sambandet mellan ekonomisk förändring och auktoritär makt. Boken är också användbar för journalister. Företagare och beslutsfattare som behöver förstå varför handel med Kina inte automatiskt innebär politisk konvergens med europeiska demokratier. För svenska läsare är den relevant i en tid då relationen till Kina berör export, teknik, säkerhet och beroenden i globala leveranskedjor. Det som främst utmärker Die Schötters bok är kombinationen av bred historisk överblick och arkivbaserad skepticism. Många böcker om reformeran betonar antingen den ekonomiska framgången eller enskilda ledares betydelse. Här riktas uppmärksamheten istället mot friktionen mellan ambition och verklighet, mellan lokal improvisation och central kontroll, samt mellan global integration och politisk repression. Det ger en mer desillusionerad, men också mer analytiskt användbar bild av perioden. Samtidigt bör boken inte läsas som det enda ordet i ämnet. Kritiker har med fog pekat på att den privata sektorns betydelse och komplexiteten i Kinas samhälle kan få mindre utrymme än partistatens mekanismer. Just därför fungerar den bäst som en kraftfull korrigering, gärna tillsammans med andra forskningsperspektiv. Dess intellektuella vinst är att den tvingar läsaren att skilja mellan ekonomisk liberalisering och politisk frihet, två processer som ofta felaktigt antas följa varandra. Om du vill stödja Frank Die Schötter, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!